Har du hört någon som säger att nej, jag vill vara olycklig?
Ja.
Jag har inte gjort det i alla fall.
Nej. Hej Mikael.
Hej.
Välkommen till HSP-podden.
Tack så bra.
Vem är du? Hur skulle du presentera dig själv?
Ja du, det är den där eviga frågan. Jaget.
Ja.
Identiteterna och så vidare. Ja, jag kan väl kalla mig för medelåldersman i alla fall. Bor i Västerås. Snubblade över det här begreppet HSP för det är 5 år sedan i år, 2012 var det.
2012?
Ja.
Mm. Det verkar vara då som det hände.
Ja, det har ju kallats året för HSP-tsunamin i olika sammanhang.
Mm.
Och retrospektivt så känns det så också när man går igenom tidningsklipp, Svenska Dagbladet till exempel och många andra. Så verkar det som att just 2012 och sen också 2013 var väl kanske de här stora åren, om man säger så, där det här personlighetsdraget uppmärksammades.
Mm.
Så att det var väl kanske ingen, det kanske inte var någon slump att jag snubblade över det då. Även om det inte var med avsikt, eller jag hade inte hört talas om det, eller ingen hade tipsat mig om det eller något sånt där, utan det var på en blogg jag hittade det här.
Mm.
Och jag har ju beskrivit det förut som att det var som att hitta hem. Alltså det är den här känslan som bara kan beskrivas på det sättet, tror jag.
Mm.
Och jag var inte ensam om det heller, utan det här blogginlägget fick, jag tror, drygt 500 kommentarer innan kommentarsfälten stängdes. Oj. Och hon orkade inte med mer helt enkelt. Nej.
Mm.
Så att det minns jag väldigt tydligt.
Mm. Vad hände då när du kom på det här? Många pratar om att det är en process innan man landar i sin högkänslighet. Var det så för dig också?
Ja, jag var nog mer nästan akademiskt intresserad av det. Alltså att lära mig så mycket som möjligt om det. Och var mån om att hitta så att säga rätt litteratur som beskrev det här så utförligt som möjligt, och då var det naturligtvis Elaine Arons böcker som jag fördjupade mig i under kanske ett års tid eller sånt där. Och det gav naturligtvis pö om pö aha-upplevelser. Kanske inte allt på en gång, men det kom i efterhand mycket av det. Sen skaffade jag också hennes arbetsbok och började ta mig igenom den då. Jag kom kanske halvvägs innan jag tyckte att nu kändes jag tillräckligt klar, så att säga.
Mm.
Och under den processen så blev det också många såna här minnen ifrån uppväxten som fick en något annan betydelse, om man säger så.
Vill du berätta något?
Jag har ju vissa episoder när jag var liten som jag inte riktigt har kunnat förklara på ett annat sätt. Men med det här begreppet överstimulering så skapar jag en förståelse kring de här situationerna som jag hade varit med om. Jag tror det tidigaste minnet jag har av det var när jag skulle börja Mulleskolan som 5-åring.
Mm.
Och jag blev utsläpad i skogen första dagen och mötte alla fröknar och alla barn och allt. Och det var så mycket för mig, så att mor fick snällt ta mig i handen och gå hem med mig igen. Det gick inte liksom att vara i den miljön riktigt. Det kände jag från början. Och det där har jag aldrig riktigt förstått efteråt, liksom, varför jag reagerar så för. Och, men här fick jag ett begrepp att att hänga upp det på så att säga och relatera till.
Mm.
Sen har jag också haft situationer under skoltiden som hade med mer sensorisk överstimulering att göra i form av smärta.
Mm.
Också några sådana här incidenter där jag nästan har gått in i ett chocktillstånd av smärta helt enkelt. Och som jag inte heller har förstått varför det blev så. Men jag har då tolkat det nu som att det också var en form av överstimulering, sensorisk överstimulering. Mm. Som jag då inte tog hänsyn till, för det var det ingen annan som gjorde.
Nej, precis.
I min omgivning. Mm. Nej.
Mm.
Men för mig så hade det en större betydelse än vad omgivningen då tyckte att det kunde vara.
Mm. Än vad det borde ha varit.
Ja,
mm.
på något sätt.
Mm. Och sen startade du HSP Sverige efter det här, eller?
Ja, jag startade en webbplats som föregick HSP Sverige. Och det var HSP Arena. För min tanke var den att skapa en arena. Och kanske framförallt för introverta, högkänsliga.
Mm.
Ett sätt att så att säga komma ut på, fast väldigt försiktigt, om man säger så. Men 2013 så introducerade jag HSP Sverige, som webbplatsen fortfarande heter.
Mm. Heter den inte HSP Sweden nu?
Ja, alltså man kommer åt den på båda adresserna. Så att det, än så länge det är både och.
Mm.
Ja.
Mm. Och vad är syftet då? Eller, det sa du ju precis. Vad är innehållet då?
Ja.
På HSP Sverige?
Alltså under de här 5 åren så har det hänt så mycket för min del. Och jag tror att många upplever det så också, som får kontakt med det här HSP-begreppet. Och man är väldigt mer eller mindre insnöad på det och fascinerad av det. Och många sådana här aha-moments och igenkänningsögonblick och sådär. Och det kanske håller i sig ett år eller någonting sånt.
Mm.
Och så var det också med HSP Sverige, att det blev väldigt mycket kring det här med HSP. Men så småningom så, i alla fall i mitt fall, så breddade utifrån det här HSP, så breddades intresset för fler saker som på ett eller annat sätt ändå har ett samband med just högkänsligheten. Och jag märker det på de olika grupperna på Facebook som finns ju för olika teman, om man säger så. Och så var det i mitt fall också, att man breddar sig så att säga.
Mm. Kan du ge exempel på vad kan det vara för tema?
Personlighetsteori till exempel.
Mm.
Eller personlighetstypologier, om man kan kalla det så istället.
Mm.
Så i mitt fall så blir det först då Myers-Briggs, som har då försjunk i under kanske ett halvår eller så.
Mm.
Och det mynnade sen ut i Enneagrammet, som är ett ännu större och kraftfullare system, kan man säga.
Mm.
Och jag märkte även, det fanns ju fler än jag som skrev på HSP Sverige vid den tiden, 2013-2014. Jag märkte att det var fler av oss som hade just den typen av intressen, eller de växte fram under den tiden, så att vi blev mer och mer intresserade av närliggande ämnen, om man säger så.
Mm.
Men ständigt så stöter man ju på det här med att ja, visst, man hittar de här högkänsliga delarna i det här fallet då, de här två typologierna. De finns där, va? Man blir påminn om det i form av formuleringar, när det gäller beskrivningar av egenskaper som de har, så att säga.
Mm.
Så man blir ständigt påmind om det.
Mm.
Andra intressen är hälsa och ohälsa till exempel. Det är ju nära knutet till högkänslighet, tycker jag då. Och frågor som ständigt poppar upp i olika grupper. Och det är ju ett ganska vitt och brett område då, från kost till träning.
Mm.
Både psykisk och fysisk träning och så vidare. Ja, och sen har vi det med andlighet.
Mm.
Och jag kan väl säga att tack vare högkänsligheten och att jag läste böckerna av Elaine Aron. Jag var också på Lidingö 2015 när hon var där.
Mm.
Och hade då läst boken både på engelska och på svenska, och Den högkänsliga människan. Och noterade då att i slutet på, av boken, av sista kapitlet, eller om det var ett av de sista kapitlen, handlade om handlighet.
Mm.
Och det var någonting jag hade förbisett ganska länge i mitt liv.
Mm.
Kan jag säga. Jag är uppvuxen också i en del av det här bibelbältet.
Mm.
Nere i Småland, Västergötland. Så det, men jag var inte själv religiös. Så, men jag har alltid haft någon form av om inte annat social kontakt med frireligiösa grupper och personer och sådär, utan att själv känna att jag hör dit. Va? Så att det här med andlighet har legat liksom ute i periferin och inte riktigt känns bekvämt. Då, för jag har alltid förknippat det med religion på något sätt.
Va? Mm. Men vad betyder ordet andlighet för dig då?
Ja. Konkret och kanske något flummigt och överraskande så är det när medvetandet blir medvetet om sig själv.
Mm.
Att upptäcka medvetandet. Jag tror jag kan beskriva det så för att fånga in det jag känner är det väsentliga.
Mm.
Och inte, då pratar jag inte bara om så att säga, det egna medvetandet utan medvetandet.
Mm. Som någon form av kollektivt medvetande menar du då, eller?
Ja. Jag har ju kommit där här i alla fall att jag i mitt eget utforskande som då har pågått i 3 år lite drygt. Så jag har kommit där här ungefär på samma sätt som jag grävde ner mig i HSP, va? Alltså med hjälp av så här, vetenskapliga metoder, mer eller mindre. Så har jag gjort samma sak i den andliga resan, så att säga. Och jag har kommit fram till efter tusentals klipp och många böcker och så vidare. Att det kan inte vara annat än frågan om ett, kallar det för ett kollektivt, men egentligen ett medvetande.
Mm. Det som folk brukar referera till som universum, eller?
Ja.
Eller men Gud kanske?
Men det var ju också någonting för universum.
Mm.
Så att säga.
Ja.
Och det är där det på något sätt vände. När jag kom in på det med ämnet Big Bang.
Mm.
I alla fall enligt fysikernas teorier.
Mm.
Så har ju, det är ett stående problem för fysiken att förklara hur universum uppstår ur ingenting.
Mm.
Och jag kan inte se någon annan lösning på det än att det är så det är. Jag menar, det spelar ingen roll om det må hända var ett universum före The Big Bang. Att någonting föregick The Big Bang. Men det fanns alltid något som då föregick det förra universumet som föregick Big Bang och så vidare. Hur man än går tillbaks i utvecklingshistorien så måste det någon början finnas någonstans, tänker jag. Och plötsligt så inser jag att ja, men ingenting, det kanske är så magiskt, om man vill använda det ordet, att det där vi har det. Av ingenting blir det någonting. Och det har vi traditionellt sett väldigt svårt att både förstå, greppa och acceptera.
Mm.
Acceptera framför allt. Och det är ju ingenting som vi lär oss i den här lite mer materialistiska världsbilden som vi har framförallt i västvärlden.
Men om man nu tänker då högkänslighet och andlighet. Mm. För det som du pratar om nu, det handlar ju om, ja, det handlar om fysik och det handlar om Big Bang och du har läst och så vidare. Men vad är kopplingen till högkänsligheten då?
Jo, för att det krävs en hög dos känslighet. I synnerhet när man observerar sig själv. Observerar vad är det som händer inom mig i varje ögonblick. När varje tanke föds. När varje känsla växer fram. Att vara med när det händer utan att nödvändigtvis identifiera sig med allting som poppar upp. Som det brukar heta, man behöver inte tro på varenda tanke som man har. Kort och gott. Och för det menar jag att det krävs en otrolig känslighet att vara vaken för det här. För så fort man inte är vaken för det, då följer man med ut i tanken.
Mm.
I tankens värld så att säga. Och tror på att allt som tänks och allt man upplever.
Egot tar över.
Egot tar över, ja precis. Och vi försvinner ut, alltså ut i världen. Mm. Vi söker lyckan där ute. Och det är också en sån här liten aha-upplevelse. Och det är svaret på en ganska enkel fråga. Det vill säga, var finns lyckan? Var hittar vi lyckan någonstans? Den finns ju alltid här. Inom oss.
Ja.
Och ändå så ska vi alltid jaga efter den.
Mm.
Och det är många av den typen av aha-upplevelser som jag har fått under den här andliga resan, man kan kalla det så.
Mm.
Och jag vill också mena att lyckan nog är meningen med livet.
Mm.
Har du hört någon som säger att nej, jag vill vara olycklig?
Ja.
Jag har inte gjort det i alla fall.
Nej. Jo, i perioder så kan det vara så.
Ja, men vill man det?
Ja, nej, det vill man inte. Men ibland behöver man ju ta sig igenom olycka eller ja, sorg kanske.
Ja.
Men, nej, men visst. Okej, du menar att meningen med livet är att finna sin lycka?
Ja, eller att helt enkelt bara vara lycklig.
Mm. Mm.
Att det inte är någonting som går att leta efter egentligen.
Mm. Men vad är lycka?
Ett lugn. Ett behagligt lugn. Att, ja, man brukar kanske använda ordet att vara tillfreds.
Mm.
Utan att man blir det på grund av någonting. På grund av att något har hänt. Och du är alltså inne på det här som kallas för villkorslöst. Alltså en villkorslös lycka. Jag blir inte lycklig av att du reagerar på mig på ett visst sätt. Om man säger så. För det är mer en villkorad lycka i sådana fall. Och den kommer och går. Den skapar lycka, men också förr eller senare så skapar den också olycka.
Mm.
Det hänger ihop om man söker lycka utanför sig själv så att säga.
Är det inte lite buddhism i det här?
Ja.
Mm.
Det är det.
Mm.
Jag skulle nog vilja... Jag tror att det bästa begreppet jag har hittat hittills för att, som fångar in det är non-dualism.
Och vad menar du med det?
Ja. Det är lite klurigt, för det är också det som många buddhistiska läromästare aldrig ger svar på.
Mm.
Non-dualism betyder ju icke-två.
Mm.
Men det betyder inte ett. Men det betyder icke-två. Det vill säga det finns inget jag eller du.
Mm.
Men då är frågan, vad finns det då istället? Eller...
Mm.
Eller ja, det är så svårt att prata om det.
Mm.
Dels på svenska och dels utifrån det sätt som man är uppvuxen på.
Mm.
Och präglad av kulturen, av mm. hur man kan tänka och ska tänka kanske rent av.
Normer.
Ja.
Mm. På tal om normer.
Mm.
Jag har stött på att åsikter om att det är svårare för män än för kvinnor att komma ut som högkänsliga.
Mm.
Stämmer det?
Har inte en aning.
Nej. Har det varit svårt för dig att komma ut som Nej. Högkänslig?
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Däremot, jag vet inte om själva processen att komma ut så att säga är svårare, men däremot kanske att man har fler hinder. Man behöver kanske ta sig igenom mer en längre process. Det kanske är en längre process för många män på grund av den här präglingen som jag nästan var inne på nyss. Vad gäller då manlighet, manliga normer
mm.
och så vidare. Till viss del kanske det handlar om att faktiskt lära av, inte bara lära om, utan lära av, alltså försöka släppa en del av det beteendet och det tankesätt som man har haft. Och släppa det nästan som ett bagage, mer eller mindre. Och då pratar jag om alla såna här jargonger till exempel. Som man kanske inte som liten egentligen tyckte om.
Mm.
Men man vill ju samtidigt vara en i gänget så att säga.
Mm.
Och därför så blev det snart en del av sitt eget sätt att vara och bete sig helt enkelt. Och
mm.
präglade också en sätt att tänka på olika sätt. Och där tänker jag väl att det kanske det kan vara lättare för kvinnor. På ett sätt. Lättare att ta till sig det här. Att man är känslig. Man vet om det. Men kvinnor kan ju istället ha det motsatta problemet lite grann. Att kanske inte vilja
mm.
vara den här känslan. För man är så less på att höra det där.
Mm.
Speciellt ifrån män då kanske. Mm. Så att. Och det är ganska intressant tycker jag. För att. Jag är ju. Det här begreppet högkänslighet känns obekvämt för en del.
Mm.
Och än så länge, i alla fall som jag har tagit del av, så är det främst kvinnor som har problem med det här begreppet. Mm. Man vill inte kallas känslig.
Ja, men man hör ju, det ringer det här, du är överkänslig.
Ja.
Som man har fått höra.
Ja.
Ja. Och för att känslig är negativt laddat.
Ja, men varför gäller det då inte för män? För än så länge har jag inte stött på någon man som har problem med begreppet högkänslig.
Det där är intressant.
Det är jätteintressant.
Ja.
Ja. Utan tvärtom så tar man det till sig.
Mm.
Och ja, konstrar inte till det utan bara tar det till sig och förstår och accepterar att ja visst, det är det jag är.
Mm. Ja, vi måste ladda om det ordet också då, känslig eller högkänslig.
Ja, som jag ser det så ligger det hos oss själva. Mm. Det är ingen omgivning eller någon kultur eller något annat som kan göra det åt oss.
Nej.
Utan vi måste börja från the bottom up så att säga.
Mm.
Det är vi som måste ställa om helt enkelt. Det är det. Och om man går utanför, om man går till den tekniska världen till exempel, så betyder inte, finns det ingen laddning i ordet känslig. Ett känsligt instrument till exempel.
Mm.
Det vet man ju att det här instrumentet det kan mäta otroligt noggrant. Och det har vi jättestor nytta av.
Mm.
Men det får inte utsätta för samma störningar så att säga, som andra lite större instrument som gräver lite, som mäter lite, lite större skala.
Mm.
Så ser jag väl ungefär på ja. Begreppet känslig. Va?
Mm. Den är bra.
Att det inte finns någon, det finns ingen normativ laddning i det egentligen, utan det är vi själva som gör det.
Sant. Det finns en amerikan som heter Ted Zeff som har skrivit, han har skrivit bland annat en bok som heter Raise an Emotionally Healthy Boy, Save Your Son from the Violent Boy Culture.
Mm.
Och den där köpte ju jag eftersom jag har två söner.
Mm.
Han skriver bland annat om en studie av kanadensiska och kinesiska barn där man konstaterar då att de högkänsliga barnen i Kanada, det var de som var minst respekterade och omtyckta.
Mm.
Men i Kina så var de mest populära. Hur tror du att vi ligger till i Skandinavien eller i Sverige jämfört med Kanada och Kina?
Ja, på en höft så tror jag att vi ligger någonstans mittemellan.
Mm.
Det skulle vara intressant också med en studie i USA för att ha något att jämföra med Kanada. För jag inbillar mig att Kanada, även om det finns naturligtvis machokultur där också, men det finns också, det är inte lika stereotypiskt på något sätt, är min bild av Kanada i vart fall, som det kan vara i USA.
Mm.
Så därför tror jag nästan att Kanada också ligger lite närmare Sverige än USA, om man säger så. Men och jag tror också att, men om man går till den här studien mellan Kanada och Kina, så tror jag att det också har med kulturen att göra som sådan, och att den kinesiska kulturen i sitt ursprung så att säga är mer introvert. Så det kan också vara på den här skalan mellan introversion och extroversion som lite grann avgör.
Just det.
Mm.
Mm. Ja, för idealet är ju, i USA är det ju extrovert som är idealet.
Mm.
Mm. Har du några bra tips för den som precis har kommit på att den är högkänslig?
Ja, för min egen del så är det ju framförallt att läsa böcker om det. Det är liksom den första tanken som dyker upp. Att inte nöja sig med att läsa på webben till exempel. För att det kan bara bli summariska beskrivningar av saker och ting. Utan att framförallt, jag rekommenderar Elaine Arons böcker. Och det är kanske för sig för att jag är lite akademiskt störd. Men det är ju faktiskt också ett begrepp som det gäller att få grepp om. Mm. På något sätt.
Vad menar du med akademiskt störd? Eller varför ska man läsa just Elaine Aron?
Ja, därför att hon är ju upphovet till begreppet som sådant. Och det är ju, från början är det ju hennes beskrivningar som jag tycker och gäller. Och med akademiskt störd menar jag att man blir ju lätt, inom akademin blir man ju lätt definitionsnörd.
Mm.
Så att man är noga med att definiera vad saker och ting är och inte är. Och har man den läggningen och det intresset, så tycker jag nog att det i första hand då är hennes böcker som gäller.
Mm.
Lägg en grund först med
Elaine
Aron, så man får grepp om vad det här är för någonting.
Mm.
Sen kan man alltid liksom gå vidare utifrån det, och framförallt det egna intresset får ju vara styrande så att säga.
Mm.
Och kanske kan man då inkorporera mer innehåll och fler författare för att få ett grepp om vad det här med känslighet kanske är.
Mm.
Och vad det kan få för konsekvenser.
Mm.
I form av att man får vissa egenskaper, vissa förmågor.
Mm.
Som då där det högkänsliga draget liksom lägger grunden för. För hade man inte haft det grundläggande draget, som kanske aldrig utvecklat de där goda egenskaperna. Mm. Ungefär så kan jag väl se på det.
Och vilka goda egenskaper har du? som hör till högkänsligheten?
Ja, det har varit en lång resa under 5 års tid, så att jag liksom inte reflekterar inte över det här så mycket längre.
Mm.
Jag har nog en ganska välutvecklad empatisk förmåga. Men jag är beroende av att ha människor live, så att säga, eller IRL, för att känna det. Jag har lite svårare att som till exempel sitta på Facebook och läsa en massa inlägg. Och jag känner, kan ju känna empati, men jag kan ju, det blir mycket mer påtagliga, lättare för mig när det är så här live. Mm. Absolut. Och med det så följer det även, alltså, till exempel kontakter med djur. Jag är förvisso uppvuxen med en hund till exempel från 6 års ålder. Och så. Men, så jag fick lite träning i det. Men jag tror också att det fanns där redan från början. Och det fanns med vår familj. Jag har en syster som är också erkänt högkänslig. Och en mor som också garanterat är högkänslig utan att hon vet om det. Så att, så att jag liksom... Det har redan funnits där på något sätt. Och samvetsgrannheten tror jag har följt mig genom åren väldigt, väldigt mycket. Jag har släppt på under de sista 3 åren. Jag har faktiskt kommit i samband med de här lite mer andliga utsvävningarna jag haft, så har jag kunnat släppa mycket, mycket mer på det här med till exempel skam och skuld för min egen del. Att inte fästa mig, eller att acceptera att jag gör fel. Och det är helt okej, för att det är faktiskt mänskligt, om man säger så. Och jag kan inte ha full kontroll över hur andra människor reagerar. Men när jag var yngre hade jag mycket svårare för det. Och var väldigt noggrann med att jag skulle minsann hålla en hög etisk nivå vad jag än höll på med.
Mm.
Och så fort jag inte fick utlopp för det och kunde liksom nå upp till den här nivån, då började jag må dåligt. Mm. Och det blev någon form av kognitiv dissonans som jag gick runt och bar på.
Mm.
Perfektionism hänger också ihop med den där samvetsgrannheten, tror jag.
Mm.
Och även det har jag kunnat släppa på. Hade du och jag gjort den här intervjun för några år sedan, då hade jag varit lika väl förberedd som du, tror jag.
Mm.
Men idag kommer jag hit och är nästan helt oförberedd.
Mm. Vad skönt.
Ja, det är en lättnad att kunna göra på det sättet.
Mm.
Och inte minst kunna hantera de här tankarna och känslorna inför den här intervjun. För det är ju den jobbiga biten, att sitta här och prata, det är ingen match egentligen. Utan det är resan dit, speciellt sista timmarna innan.
Mm.
Och så har det varit för mig, att det har varit otroligt nervöst. Och för att kunna hantera det, så jag utvecklade tidigt strategier för att jag skulle vara väldigt väl förberedd, helt enkelt.
Ta kontrollen,
läsa på, repetera och så vidare.
Mm. Mm.
Ja, där har du i alla fall några sådana här, som jag tycker är högkänsliga egenskaper, som jag i och för sig då, jag brukar säga att jag har transcenderat vissa av de egenskaperna.
Mm.
För att de är inte bara av godo, utan de är också av ondo faktiskt. Man kan må bra av dem, men man kan också må väldigt, väldigt dåligt av dem.
Det är lite grann en paradox, att det här med kontroll, tänker jag, det är ju någonting som man blir premierad för i både studielivet och i yrkeslivet.
Mm.
Samtidigt som åtminstone jag hade ju behövt öva på att släppa kontrollen.
Mm.
Mycket mer än att ta kontrollen.
Mm.
Men det är ju ingen annan än man själv som kan komma på det och sätta gränserna själv.
Ja. Och jag tror att i grunden så handlar det om tillit.
Mm.
Alltså tilliten om att universum vill väl med en.
Mm.
Att man inte är den här nästintill isolerade himlakroppen.
Mm.
Som ska försöka ställa universum till rätta hela tiden. Utan tvärtom inse att jag är bara en himlakropp.
Mm.
Bland myriaders myriader andra himlakroppar.
Mm.
Och i och med det så blir livet lättare att leva.
Mm.
Men det krävs en hel del mod.
Ja, spännande. Vi har kommit till sista frågan för idag.
Ja.
Och det är, vem tycker du att jag borde träffa?
Ja, jag har några stycken förslag så här spontant. Jag vet inte vad som redan finns inbokat för det naturligtvis. Men jag är nyfiken på den nya ordföranden för SFH.
Mm.
Tom Plenningsköld.
Just det. Sveriges förening för högkänsliga.
Ja.
Mm.
Jag har fler förslag.
Ja, gärna. Jag tar gärna emot.
Det finns ju en herre som heter Gunnar Martin Aronsson.
Mm-hmm.
Som också är, han är ganska aktiv i några stycken Facebookgrupper. Och jag skulle vara väldigt intresserad av att höra honom berätta hur det var för honom att förstå att han var högkänslig och hur hans resa har sett ut.
Mm.
Sen har jag två stycken kvinnor också.
Mm.
Och det är mer kända namn tror jag.
Mm.
Den ena är Regina Lund.
Ja. Mm.
Och den andra är Sofia Helin.
Ja. Och hon har tackat nej.
Hon har tackat nej.
Mm. Okay. Tack så mycket för tipsen.
Ja, tack.
Och tack för att du ville delta.
Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Mm.